välkommen till ett nytt program av Thailand idag. Och jag som sänder det här programmet heter Bernt och finns i Sisaket-provinsen i nordöstra Thailand.
Idag har jag ringt upp Margareta som sedan många år bor i Hua Hin, platsen där så många skandinaver trivs. Men låt oss lyssna på en av Margaretas favoritlåtar medan jag ringer upp henne.
Jag plockar upp en röd ros av kärlek till dina röda läppar och om du vill ska jag plocka alla rosor här för att visa att jag har dig kär. Jag ska plocka alla blommorna som sen ska ges till den vackraste flickan som på jord kan ses. Maria Therese, tänk oliva jag plockar av kärlek mina gula lockar och om du vill ska jag plocka ännu fler till dig för att visa att jag älskar dig. Jag ska plocka alla blommorna som sen ska ges till den vackraste flickan som på jord kan ses. Maria klocka jag plockar av kärlek till dina blåa ögon och om du vill alla blå klockorna ska du få om du lovar att du blir vitt hår. Jag ska plocka alla blommorna som sen ska ges till den vackraste flickan som på jord kan ses. Maria
ja, välkommen till radion Margareta. I hur många år har det blivit Thailand för dig?
Vi, min man Gert och jag, vi kom hit 2006. Så vi är inne på 11:e året nu. Och vi har inte ångrat oss en sekund. Vi har bott här både som utflyttade och som folkbokförda i Sverige. Utflyttningen gick väldigt snabbt. Samtidigt meddelade Försäkringskassan om våra förlorade försäkringsförmåner. Det är alltså inte synkroniserat med den SINK-skatt man betalar när man bor utomlands. SINK betyder ju särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta.
Ja.
Det bedöms separat och man ska då inte ha någon anknytning till Sverige för att få den här SINK-skatten. Vi bodde här i Thailand i 1,5 år och betalade full skatt i Sverige men hade förlorat sjukförsäkringsförmånerna här.
Ja.
Den här SINK-skatten, det blev sen anledningen till att en svensk förening bildades i Hua Hin för 8 år sedan. Och då som påtryckningsgrupp för att ändra och sänka SINK-skatten speciellt. Den var ganska hög, det var 25%.
Mm. Och idag jobbar man ju för att vi ska få rätt till svensk sjukvård i Thailand också.
Ja, precis.
Mm. Men du säger att man får inte ha någon anknytning till Sverige, men man får ha en liten sommarstugeanknytning faktiskt.
Ja, sommarstuga får man ha. Ja. Men man får inte ha kvar den villa man kanske bodde i tidigare.
Nej.
Och det är andra kriterier med som bedöms. Så ja, att det görs individuellt och det är en samlad bedömning.
Ja, men i stort sett så är det bara den där lilla friggeboden man får behålla.
Ja, ja.
Hur kom det sig att det blev just Hua Hin för er, Margareta?
Ja, det började 2003 med en golf- och rundresa i Thailand. Sista veckan var vi i Hua Hin och vi lockades det mest av klimatet. Vi tyckte det var helt underbart och tänk att kunna spela golf även på vinterhalvåret. Hua Hin hade 5 golfbanor då och det var billigt att spela här. Och så hade man caddies. Det var otroligt lyxigt. Det kändes som man gick omkring på touren.
Ja.
Gert hade gått i pension och jag hade ett par år kvar då, minst. Mm. Men vi började fundera på att hyra någonting eller kanske tillbringa lite längre perioder i Thailand när jag hade slutat jobba. Mm. Och då började vi fundera på när jag kunde gå och kanske ta ut tjänstepension och kunna sluta lite tidigare. Det var alltså ekonomiska överväganden. Ja. Och det kom fram till att det är billigt, man lever billigt och bra i Thailand. Men det är också viktigt att man har någonting att göra här. Och vi hade ju golfen och sen blev det en hel del annat också. Det är så när man går i pension så är det ju viktigt att man inte bara lämnar någonting bakom sig utan att man har någonting nytt att komma till.
Ja.
Och vi såg ju då Thailand som en spännande möjlighet att få ett bra liv som pensionär. Mm.
Många som kommer hit och spelar golf, Margareta, de blir ju nästan proffs på golfen sen, för att de kan ju spela hur mycket som helst.
Ja, det tror jag inte gäller för oss, men man har ju möjlighet att spela mycket här. Ja. Och det är bekvämt, man kan ha golfbil om man inte orkar gå, och man har caddies till hjälp och så. Så man kan hålla på länge upp i åldern. Ja.
Hur är prisnivån på golfen här jämfört med den i Sverige?
När vi kom var det väldigt billigt att spela golf här. Men nu har det blivit väldigt dyrt. Greenfin ligger på 500-600 kronor för en runda. Mm. Och det är svårt att få medlemskap också i golfklubbarna. De har kommit på att de tjänar mer på greenfin och tillfälliga medlemskap än de här årslånga. Ah. Vi tecknade ett sånt här mer eller mindre livstidskontrakt och köpte in oss på golfklubb här. Så det använder vi fortfarande, så vi behöver inte betala green fee.
Nej. Margareta, du bor alltså i Hua Hin. Bor du i lägenhet eller bor du i villa?
Jag bor i villa.
Ja.
Vi hade tänkt att hyra lägenhet först, men jag hittade ett trevligt villaområde på nätet 2004. Och då skickade jag iväg till Thailand för att kolla vad det var för någonting. Och han åkte, men lite motvilligt eftersom det kolliderade med OS i Aten.
Oj.
Och det hade han sett fram emot, att bara få sitta framför tvn och frossa.
Ja.
Men då påpekade jag att det finns ju faktiskt tv i Thailand också. Så han åkte. Nu visar sig sändningarna där mest handlar om thailändska tyngdlyfterskor. Och det hade han inte riktigt väntat sig. Men där är Thailand tydligen duktiga.
Ja, det är de.
Men
det var
riktigt vad han hade.
Nej.
Men villaområdet var intressant. Det var ett jättefint hus och det var otroligt billigt. Och sen var det en ärlig och seriös thailändsk exploatör, bedömde Gert. Och det visade sig vara så. Mm. Och likaså mäklaren som sålde husen. Så vi beslöt oss för att köpa. Tyckte att det var trevligt att ha något eget. Man bor där längre perioder och kunna ha sina egna grejer omkring sig och inreda som man vill. Mm. Men vi hade ju alltså ingen koll på vad vi skrev på. Och det var nog lite tur att det gick bra. Så att så ska man inte göra. Det är inte att rekommendera. Men goda kontakter med den här mäklaren och exploatören, det ledde till att Gert fick översätta deras hemsida till svenska och blev deras kontaktperson i Sverige.
Mm.
Och det sysselsatte honom ett par år här. Det var fullständigt köpboom på den tiden. Massor av svenskar köpte hus här nere. Och många i vår situation då, pensionärer som ville tillbringa vinterhalvåret på något behagligare sätt än i Sverige.
Mm. Och när flyttade ni in?
2006 var huset klart.
Ja.
Och då var jag 62 år och hade räknat ut att jag kunde lämna jobbet då.
Du sa det här, goda relationer till mäklare och exploatör. Men ni fick väl skriva på ett kontrakt på thailändska, va?
Ja, det begrep ingenting.
Nej,
så ska man inte göra.
Jag kan berätta, Margareta, att det är många fler som har fått göra likadant.
Mm, det har blivit mycket problem.
Mm.
Men jag tror idag är både kunder och mäklare, både svenska mäklare och thailändska, mycket mer kunniga.
Ja.
Och jag tror att det där har löst sig.
Det tror jag också, för att i början när folk köpte hus så, när de pratade om samma sak, va, så menade thailändaren en sak och farangen någonting annat.
Ja.
Så att det är bäddat för missförstånd.
Absolut.
Ja.
Men självklart ska man få sina kontrakt och alla papper översatta till engelska.
Ja, åtminstone engelska.
Ja. Svenska kan man då inte begära, men engelska. Men det finns ju svenska mäklare här nere nu som både kan förklara och som är kunniga och seriösa. Så att jag tror det har blivit mycket bättre på den punkten.
Men Margareta, förutom nu att få kontraktet översatt till ett språk man åtminstone hjälpligt kan begripa, vad tycker du mer att man ska tänka på när man planerar att flytta till Thailand?
Ja, det första som jag var inne på tidigare, det är ju om man ska skriva ut sig från Sverige eller inte. Det är ju ekonomiskt lönsamt om man har lite högre pensioner. Och SINK-skatten är ju numera 20% bara. Mm. Men man har inget grundavdrag, så där förlorar man lite grann. Och är man då, och sen kommer det här med försäkringar. Är man då folkbokfärd i Sverige så har man ju ett grundskydd. Så har man ju kvar sin svenska sjukförsäkringsförmåner. Men komplettera det med hemförsäkring och reseskydd när man är i Thailand. Mm. Det kan man förlänga. Det gäller ju i allmänhet bara 30 eller 45 dagar. Men man kan förlänga det, men det är dyrt och priserna verkar ha höjts ännu mer i år. Och det är lite oroväckande. Och sen täcker ju då inte det fullt ut heller, utan de här försäkringarna ersätter då inte sjukvårdskostnader i Thailand för tidigare kända sjukdomar eller om man vid avresan har ett befintligt vårdbehov. Mm. Och det såg jag strax innan jag åkte från Sverige att en svensk man åkte hit. Han hade behandlats för lunginflammation i Sverige strax innan och fått antibiotika. Men någonting tillstötte och sen kollapsade strax efter han kom till Thailand. Fick ta sig in på lasarettet och fick avancerad sjukvård. Och där vägrade försäkringsbolaget att ersätta det. För de menade att han hade åkt iväg med ett befintligt vårdbehov.
Just precis.
Och det måste man alltså vara medveten om.
Ja,
och om man då utflyttar från Sverige så har man ju ännu sämre. Då har man inget skydd alls när man är i Thailand. Och man har begränsad rätt till sjukvård i Sverige. Man får akut sjukvård och man får planerad sjukvård i det landsting där man tidigare varit folkbokförd. Mm. Men man får betala en viss del av det.
Ja.
Och de som då har flyttat ut från Sverige och vill ha ett skydd i Thailand, då är det dyrt. Försäkringarna här är dyra och de är krångliga och det är många sjukdomar som utesluts. I stort sett det man riskerar att drabbas av finns inte med.
Nej.
Nej. Och är man 70 plus så är det nästan till omöjligt.
Ja, det är omöjligt.
Ja. Det är nu omöjligt, ja.
Så att det är... Men när du
pratar... Så att nu det här sjukvårdsavtalet som det nu är på gång och ska behandlas... Thailand, det är ju väldigt välkommet.
Det är mycket välkommet och det skulle ju täcka det här som vi förlorar när vi bor här.
Ja, precis. Så man åtminstone har något skydd när man är här nere.
Så vi kan väl uppmana alla lyssnare att gå in på radions hemsida och klicka på länken och skriv på den där listan om att ni vill att vi ska ha rätt till svensk sjukvårdsförsäkring även i Thailand.
Mm. Det finns ute nu både på Facebook och på alla svenskföreningars hemsidor tror jag.
Ja, vad heter och det är... Svenskföreningen Hua Hin? Vad har den för hemsida?
Om man söker på Svenskföreningen Hua Hin så kommer det upp med detsamma. Ja.
Men...
Jag tror att alla svenskföreningar i Thailand har ställt sig bakom den här skrivelsen. Ja. Både den Pattaya, Phuket, Hua Hin och Udon Thani. Mm. Så det är en total uppslutning.
Nu uppmanar vi alla som brukar åka till Thailand då att också gå in och skriva på.
Ja, absolut.
Margareta, det är mer man ska tänka på innan man flyttar till Thailand för gott, va?
Ja, eller åtminstone när man kommer hit.
Ja.
Det är testamentet. Om man har tillgångar, egendom i Thailand, så är det jätteviktigt att man har ett testament också.
Ja, om man äger ett hus till exempel.
Förlåt?
Ja, om man till exempel äger ett hus.
Ja, absolut. Och då ska man veta att i Thailand är det thailändska lagar som gäller, inte svenska. Arvslagstiftningen ser annorlunda ut här än den gör hemma hos oss. Och man bör alltså ha ett thailändskt testamente. Men det kan man få hjälp med här nere så det är inga problem. Men det är viktigt att man har det. Det blir ett elände annars att reda ut. Jättekrångligt och det tar lång tid.
Ja.
Om det skulle hända. Om någon gör här nere.
Ett thailändskt testamente, Margareta, så kan man ju faktiskt utesluta barnen som arvingar.
Ja, det kan man.
Men jag vet inte, vad säger svenska myndigheter om det tror du?
Jag vet faktiskt inte. Men Men det är som sagt, det är thailändsk lag som gäller här och jag vet inte.
Nej, nej. Ja, det får bli ett annat program.
Ja.
Ja. Vad ska man göra när man har kommit hit? Man bör skaffa sig lite kunskap om lite av varje, va?
Ja, jag tycker själv det är jätteviktigt att man har lite datakunskap. Mm. Att kunna hantera en dator eller surfplatta hjälpligt, det hjälper otroligt mycket. De är numera användarvänliga. Och jag rekommenderar att man går en kurs innan man åker hit. Pensionärsorganisationerna i Sverige, de börjar bli på hugget och ordnar rätt mycket såna här kurser. Mm. Internet och en surfplatta här nere underlättar kontakt med anhöriga och vänner. Man kan kommunicera på Skype och Facebook och många andra ställen också. Man söker information, läser dagstidningar. Prenumererar man på någon svensk dagstidning så kan man få den hela tidningen i PDF-format och på nätet. Ja. Man kan följa Thai-nyheter. Det finns en utmärkt nyhetssida här nere som heter Thai-visa med engelska nyheter. Eller nyheter på engelska.
Ja.
Och man kan titta på TV och SVT Play. Lyssna på radio. Låna e-böcker på sitt svenska bibliotek. Eller köpa e-böcker och läsa. Vi är några damer här i Håhin som har bildat en liten läsecirkel.
Ja.
Vi lånar böcker på biblioteket eller köper dem. Träffas en gång i månaden och pratar om böckerna. Sen, och då dricker vi afternoon tea på ett av de trevliga hotellen här som ligger nere vid havet. Mm. Och äter små goda bakverk och scones till det.
Ja.
Mycket trevligt. Det här hade inte varit möjligt om vi inte hade haft möjligheten med e-böcker.
Nej,
det är för komplicerat att släpa hit pocketböcker om man får beställa det innan och sådär.
Ja.
Nu kan vi efterhand diskutera vilka böcker vi vill läsa och så lånar vi det med detsamma.
Mm.
5 minuter.
Bekvämt.
Mm. Och sen är det här med datorer också faktiskt en liten sidovinst med det. Det är bra för hjärnan att lära sig något nytt. Man håller igång och det är väl alltid några hjärnceller som lever lite längre då och fördröjer mensen på det sättet. Och om datorn nu krånglar så går det faktiskt att få hjälp och reparation i Thailand. Om det är några tekniska fel. Då går man till databutiken och de plockar sönder datorn och byter ut det som behöver bytas till mycket låg kostnad.
Ja.
Istället får man köpa ny. I och med att man har internet så tycker jag att allt känns nära. Och vi är inte isolerade trots att vi är på andra sidan jordklotet. Det underlättar och berikar verkligen tillvaron här.
Jag måste ju säga, Margareta, att det där med att sitta på ett café och dricka eftermiddagsfika med goda bakverk, det låter väldigt, väldigt härligt.
Ja, det är det.
Det är alltså livet i Thailand.
Ja, det är det. Absolut. Ja.
Vi ska spela mera önskemusik, Margareta. Vad vill du höra nu?
Jag skulle vilja höra Circus Finemang med Benny Anderssons orkester.
Ja, idag har jag ringt upp Margareta som bor i Hua Hin, platsen i Thailand där skandinaver trivs. Och vad tycker du är viktigt att veta om Thailand, Margareta?
Ja, Thailand är ju ingen demokrati, det ska man vara medveten om, även om det har gjorts vissa försök. Just nu talar man om Thailand som att man har en thai-demokrati. Mm. Det är en sorts specialvariant, en blandning där folket ska få ett visst inflytande genom val. Yttrandefriheten är begränsad. Man får inte och kan inte säga precis vad man vill. Och man får absolut inte säga eller göra någonting som kan anses kränkande mot kungafamiljen. I Sverige är vi vana vid att man kan säga vad man vill och skämta vilt om kungen. Och till och med göra humorprogram på tv om kungen och Silvia. Här visar man kungen en enorm respekt och han har närmast gudomlig status. Landet har ju länge haft eller har världens strängaste Les Majestic. Det är lagen som handlar om brott mot kungahuset. Den har i sig aldrig använts speciellt mycket, men då och då händer det. Och för några år sedan så dömdes en schweizare för att ha klottrat på en bild av kungen ute på stan. 10 års fängelse blev straffet. Jag tror att han genom agerande på diplomatnivå så småningom fick åka hem till Schweiz. Men det här kan vara bra att känna till och vara försiktiga. Det här är så främmande för oss, man tänker inte bara i de här banorna.
Nej, och jag kan berätta för dig och lyssnare Margareta att den här schweizaren, han ritade bara en mustasch på kungabilden. Och han fick sitta, han fick sitta 2 år i fängelset innan de tog hem honom.
Oj då. Ja.
Så att, tänk er för, klottra inte på, inte på sedlar heller. Man ska behandla allting med kungens fotografi på eller kungens bild då. Ska man behandla mycket försiktigt. Så man ska aldrig trampa på en sedel om man råkar tappa den. För då stampar man ju till bara för att det inte ska blåsa iväg. Det gör man inte i Thailand.
Nej.
Ja, Margareta, nu köpte ni ju hus nästan direkt, va? Men tycker du generellt att man ska köpa hus direkt eller kanske man ska provbo någonstans först?
Ja, det kan väl vara bra att provbo först i och för sig och se om man trivs, om det här är någonting som passar. Men sen kan man ju både välja om man vill köpa hus eller lägenhet eller hyra. Man binder sig ju längre om man köper. Man får också fundera på hur det ser ut och kunna sälja sen. Nu är det ju det här som vi var inne lite grann på, att det är inte helt okomplicerat att köpa hus här nere.
Nej.
I och med att utlänningar inte får äga mark i Thailand och det ställer till problem. När vi kom så var det väldigt vanligt med den här företagsbildningen där man alltså hade ett företag där man som utlänning äger 49% av aktierna och thailändska ägare 51%. Men det är i princip inte möjligt längre.
Nej.
Nya företagsbildningar kan knappast göras därför att man ställer nu krav på de där thailändska ägarna att de ska ha faktiskt ekonomiska möjligheter att äga. Det hade de inte innan.
Nej.
Då var det i princip revisionsbyråernas kontorsflickor som skrev på.
Ja.
Men de befintliga företagen som finns, de får vara kvar. Så säljer man sitt hus och det är via sånt här företag, då tar de nya ägarna över det. Och sen är det ju för övrigt då leasing som gäller numera.
Ja.
Och då är det ju viktigt att ha koll på vad som står i leasingavtalen och att man verkligen äger huset. Man kan leasa marken men äga huset.
Ja, för man får inte äga mark i Thailand.
Nej, nej. Och det här företagsbildningen är ju egentligen bara ett sätt att kringgå de reglerna.
Ja.
Rent juridiskt äger du ju inte marken om du bara har 49% av aktierna där.
Mm. Ja, vi turister Margareta, vi får ju inte arbeta här, va?
Nej, det får vi inte och det ska man tänka på. Det kan få oanade konsekvenser här. Man måste ha då businessvisa och arbetstillstånd. Begreppet arbete här kan täcka väldigt mycket och lagen är lite diffus, minst sagt. Allt arbete räknas, både fysiskt och tankarbete. Och oavsett om man får någon lön eller ersättning för det man gör.
Det stämmer.
Mm. Och vi svenskar, om man har köpt ett hus här nere så ligger det förmodligen i ett villaområde där det finns gemensamma faciliteter.
Mm.
Och vi svenskar är vana att arbeta ideellt i föreningar.
Ja.
Jag tror nästan alla har gjort det någon gång eller kommit i kontakt med barnens hem och skola, föreningar, ja, idrottsföreningar, politiska föreningar, ja, villaföreningar och så vidare. Och i Thailand har de, många av de här svenska bosättningarna gjort likadant, att man har bildat en villaförening med en styrelse, mm, som här kallas kommitté, och som då sköter underhåll och drift av områdets gemensamma faciliteter, det vill säga swimmingpool, gator, klubbhus och så vidare, bevakning. Och intäkterna får man då genom en årsavgift som man kallar management fee, som varje husägare betalar. Men den typen av ideellt arbete kan vara olaglig här. Speciellt kassören, han som hanterar pengarna. En sån kommitté blev anmäld av en thailändsk husägare som misstänkte att de undanhöll pengar. Och det blev kassören som arresterades och anklagades för att ha arbetat utan arbetstillstånd.
Ja.
Det tog 4 år att reda upp det här innan rättegången var avslutad och han slutligen frikändes. Domskälen var att arbete inte kunde bevisas. Man hade kanske kunnat vänta sig en diskussion om huruvida det verkligen var att betrakta som arbete.
Mm.
Att utföra någonting som man inte fick betalt för där det inte fanns ens någon arbetsgivare. Men det blev det alltså inte. Beviset som man då hade haft var ett kvitto på en sån här årsavgift från en husägare som den här kassören hade tagit emot.
Mm.
Men det hade försvunnit under ärendets gång, så ja, att i slutändan så var det borta.
Så behagligt. Men,
ja. Men under de här 4 åren fick den här mannen inte lämna landet. Under delar av de här 4 åren fick han inte lämna landet.
Nej.
Och det var alltså en oerhörd psykisk påfrestning att vara utsatt för detta och osäkerheten runt omkring.
Ja.
Så att det kostade både honom och villaföreningen stora pengar.
Och i Thailand, Margareta, här får man aldrig ersättning för sveda och värk eller skadestånd, utan man får bara pengar för skadan som har vållats, men man får aldrig någon sorts skadestånd.
Mm. Nej. Mm. Och den här villaföreningen trodde ju hela tiden att de gjorde rätt. Och de följde alla lagar och bestämmelser som när det gällde bokföring och redovisning av pengarna. Och det var oklanderligt skött. Så ingen kunde förutse det här med arbetet. Och de tyckte att de hamnade i det här helt oförskyllt.
Mm.
Och det går alltså att bilda en sån här kommitté enligt thailändsk lag. Men man kan också ha en så kallad informell kommitté. Men man bör alltså tänka sig för och rådgöra med en kunnig jurist i så fall.
Ja.
Var jätteförsiktiga med att arbeta. Kan inte nog betona det. Men sen har vi också fått höra att om man arbetar åt sig själv, till exempel målar huset eller reparerar bilen, då finns det en praxis att det räknas inte som arbete.
Men det som du sa, Margareta, det är en praxis.
Ja, det är praxis. Enligt lagen kan man mycket väl tolka det som att det är arbete.
Ja, om man hamnar inför fel domstol, vet du.
Ja. Mm. Mm. Och någon anmäler en och de måste utreda det så. Ja.
Ja. Ja, här kan jag ju berätta för dig, Margareta, att om någon anmäler en sak så är polisen skyldig att utreda, och det gör de. Det är inte som hemma i Sverige där det hamnar underst och sen försvinner, utan här utreds det.
Mm. Det gör de. Men sen kan ju i för sig åklagaren bestämma att inte gå till åtal med det.
Ja, helt rätt.
Mm.
Men Margareta, vi ska spela mer önskemusik. Vad vill du spela nu?
Nu skulle jag vilja höra Peter Jöback med Guldet blev till sand.
Som en hund följde han mig tätt i spåren. Jag var glad åt hans sällskap när jag sökte guldets land. Men Kristina, guldet blev till sand. Vi slet ont, ja allt gott fick vi försaka. Ofta grät han och bad, ta mig tillbaka. Men jag vägrade alltid, fast jag tvekade ibland. Och Kristina, guldet blev till sand. Han som var min kamrat, han trodde mitt ord, fast jag redan gick vilse och började se spöken. Man hör vatten som pålar när ens huvud står i brand. Och Kristina, guldet blev till sand. Ja!
pratar idag med Margareta i Hua Hin. Margareta, vad säger du om vi tar ett parti brits, du och jag?
Ja, det är väl frågan om vi vågar det.
Nej, knappast.
Ja, jag skojar lite grann. Det är alltså förbjudet i Thailand att spela om pengar.
Ja.
Och nu spelar man ju oftast inte brits om pengar. Men det vet ju inte thailändarna.
Nej.
Det är så att här i Hua Hin gjorde man för ett år sedan en razzia mot ett brittgäng. 30 brittspelare arresterades och anklagades för olaglig spelverksamhet. Och det hade även här kommit en anmälan då från en thailändare,
ja,
som misstänkte att de spelade om pengar, som sagt. Det gjorde de inte, och det utreddes och det framgick ganska tydligt att det inte var några pengar inblandade. Men under tiden satt ju de här 30 personerna i arresten.
Ja.
Och polisen funderade då på om det var något annat som de hade gjort som var olagligt. För det är lite svårt för polisen att tappa ansiktet. Man gör inte gärna det här. Nej, utan
man måste hitta
reda upp det och liksom släta över det.
Ja, nej.
Och då kom man på en regel som sa att man fick bara ha ett visst antal spelkort i lokalen.
Oh.
Och de hade haft för många. Och dessutom hade arrangören inte anmält att det skulle äga rum en offentlig aktivitet i den här lokalen.
Jaha.
Så det fick han böta för.
Mm.
Och de 30 brytspelarna, de fick lösa ut sina omhändertagna pass med 5000 baht per person.
Ja.
Det är ju ganska mycket pengar. För någonting de inte har gjort eller helt oskyldiga till.
Ja, det är ju en dryg svensk tusenlapp faktiskt.
Ja, visst. Ja. Och det här är ju inte bra för Thailand som turistland. Bridge är tydligen, tror jag, en vanlig sysselsättning bland turister. Och det ordnar särskilda bridge-resor också från vissa länder. Och det började ju diskuteras efter den här händelsen om man verkligen vågade satsa på bridge-resorna och vad som skulle hända och så. Men det är som sagt fortfarande så att det är thailändska lagar som gäller här, och det är det vi har att förhålla oss till. Hur konstiga vi än tycker att de är.
Absolut.
Sen vill jag lägga till att om någon hamnar då i klammeri med rättvisan och blir omhändertagen och anhållen, så har man vissa rättigheter. Man har till exempel rätt att kontakta en advokat, och man har rätt att ha med en tolk som talar ett språk man begriper under förhöret. Mm. Och det finns bland annat information på Svenskföreningen i Hua Hins hemsida. Mm.
Och den här tolken du nämner, det är ofta någon från turistpolisen. För att i turistpolisen så jobbar det folk från i princip hela världen. Så det finns även skandinaver. Men Margareta, vad är det nu som gör just Hua Hin så fantastiskt för så många skandinaver?
Ja, jag tycker att det är en lagom stor stad. Och det är väldigt lugnt här. Kungens sommarpalats finns ju här, så att det är väl bevakat ute på stan. Och jag tror det också har gjort att man har städat undan eller förhindrat det värsta av sexklubbar och avarter som kommer av det. Mm. Prostitution finns, men i mindre omfattning och inte så organiserat, tror jag, som på andra ställen.
Nej.
Finns bara med flickor som söker kontakt med utländska män? Ja, det finns. Men det är inget som jag tycker, det stör inte.
Nej.
Jag har också en känsla av att kriminaliteten är relativt låg här. Det finns alltså, som jag vet, ingen direkt organiserad brottslighet. Utan de inbrott och stölder och sånt som finns, det är oftast stundens ingivelse och när möjlighet ges. Sen tycker jag där finns gott om bra affärer. Vi har Market Village och Makro. Och just nu har det öppnat en jättefint nytt varuhus som heter Blueport.
Ja, jag såg det. Det var ett enormt varuhus.
Ja, det är jättestort. Och så fint. Det riktar sig nu till lite, jag började till falanger och till lite mer välbeställda thailändare. Mm. Mycket thailändsk mat, men fräscht och fint. Och kläder och märkesvaror. Men inga jättelyxiga höga priser, utan överkomligt.
Kul.
Så det är båda gott.
Ja. Hur är det med sjukvård och sånt där då?
Ja. Här finns två jättebra sjukhus privata här.
Ja.
Det ena är Bangkok Hospital som är mycket hög kvalitet och duktiga. Det finns alltså några år och ett annat. Jag skulle ju också vilja rekommendera att när man är att man passar på att göra regelbundna hälsokontroller.
Ja.
Det är de jätteduktiga på sjukhusen. Man kan få ett skräddarsytt paket som då tar individuella hänsyn till tidigare sjukdomar, nuvarande hälsotillstånd, genetiska faktorer och så vidare. Och sen kan man följa upp det en gång om året.
Ja.
Just med tanke på det dåliga försäkringsskyddet man har, så alltså är det en bra idé att hålla koll på sin hälsa och vad man riskerar, ligger riskzonen att drabbas av. Sen är ju då kanske prisläget överlag lite högre i Hua Hin än andra delar av Thailand, speciellt om man jämför med Chiang Mai och norra delen.
Mm.
Men det är väl lite grann för att det är ett populärt semestermål för välbeställda Bangkokbor och har varit så länge.
Det gör ju sitt till, ja.
Och sen har jag då många golfbanor. Nu är här 8 golfbanor, tror jag. En del är fantastiskt fina och i världsklass, absolut. En svensk ligger bakom en väldigt fin bana som heter Black Mountain. Och där har man internationella tävlingar varje år.
Ja.
Det är hemskt trevligt att gå dit och titta på dem. Är man pensionär går man in gratis och får titta.
Och Margareta, numera har ju Black Mountain också ett, vad heter det, vattenland? Eller vad heter det?
Ja, familjen. Absolut. Och det är jättekul, speciellt om man har barn och barnbarn på besök. Mycket populärt.
Så det är lätt gjort att tillbringa en hel dag där ute.
Ja, det är det. Oh ja. Många olika aktiviteter där, anpassade från allt från 6 månader till man är 100 år nästan.
Ja, ja.
Mm, det finns något som passar alla.
Ja, det tror jag säkert. Mm. Hör du Margareta, i Pattaya, Bangkok och Phuket och andra populära turistplatser så är korruptionen väldigt vanlig. Men hur är det med dig i Hua Hin? Och har du själv tvingats betala böter eller kaffepengar till polisen vid vägkanten?
Ja, det har jag fått göra ett par gånger. Mm. En gång hade jag stannat lite för långt fram vid ett trafikljus och blev invinkad av en polis som ville ha 300 baht.
Ja.
Då prutade jag till 200 på thai.
Alltså man förklarade
att jag brukade faktiskt bara betala 200.
Ja.
Och då fick jag mycket bister min till svar.
Ja.
Men efter några sekunder ett hjärtligt gapskratt.
Ja.
Och då river han kvittot och stoppar de 200 batten i fickan.
Ja.
Och jag var nöjd. Och han också, tror jag.
Så dina böter förvandlades till kaffepengar?
Ja, de gick direkt dit.
Ja.
En gång så blev jag stoppad för att jag inte hade skattekvitto på framrutan och dessutom glömt mitt körkort hemma.
Oj, oj.
Och då skrev han ut en räkning på 200 plus 200 baht.
Ja.
Uppmaning att gå till polisstationen och betala. Och ja, det kanske jag ska göra någon gång.
Ja.
Men alltså, den här typen av korruption kan man ju bli lite irriterad på eller välja att skratta åt.
Ja, ja.
Värre är det ju att hela den offentliga sektorn drivs som en mycket lönsam affärsverksamhet.
Ja, faktiskt.
Man definierar begreppet korruption helt annorlunda här än vad vi är vana vid hemma.
Mm.
Det som är korruption i Sverige kan kallas serviceavgift eller löneförmån här.
Eller kaffepengar.
Eller kaffepengar, ja.
Ja.
Det kanske är en del av lönen.
Ja, ofta ja. Är det så, för att poliserna, är de ett lag ute och stoppar bilar så delar de på pengarna efteråt.
Ja, ja. Och det är ju inte olagligt för en myndighet i för sig att ta ut avgifter.
Nej.
Men när intäkterna då går direkt i tjänstemännens fickor, och ju mer ju högre upp man kommer,
ja.
Då sätts ju myndighetsfunktionen ur spel. Jag brukar säga att när myndighetsutövning bedrivs på provisionsbasis, då blir besluten därefter.
Det blir det. Det blir det. Ja. Men,
och det är klart.
Det är inte så ofta vi faranger råkar ut för det där. Det är värre för thailändarna.
Ja, det är det ju. Mm. Vi kommer ju mest i kontakt med den här lite mer irriterande,
ja.
Men mer oskyldiga korruptionen.
Ja, ja.
Mm-hmm. Men det här... Ja. Ja,
nej, fortsätt du.
Ja, det här med vad som är korruption och vad som inte är det. Det är, i Hua Hin så var för några år sedan immigrationen på jakt efter nya lokaler. Mm. För de var uppsagda för sina gamla. Och de menade att det var risk för att de fick flytta till huvudorten för att köpa Kirikan 12 mil från Hua Hin om de inte lyckades. Och svenskföreningen i Hua Hin som då hade bildats engagerade sig starkt i frågan och funderade till och med på att demonstrera utanför kungens palats för att ha dem kvar.
Ja.
Men de hittade till slut en ny lokal och där behövde de inte betala någon hyra.
Ja.
Men svenskföreningen såg till att den utrustades med aircondition eftersom det inte fanns. Då var det en svensk affärsman i Hua Hin som donerade en begagnad anläggning.
Ja.
Och immigrationen förklarade att de hade faktiskt inga pengar varken till lokal eller till utrustning. Och jag som då varit anställd på en svensk myndighet i hela mitt yrkesverksamma liv, jag var helt chockad över att en myndighet i Thailand inte verkade ha någon budget med pengar för lokalkostnader. Så här i efterhand har jag kanske förstått att det nog fanns pengar.
Ja.
Men om någon annan ställer upp och betalar eller man får någonting gratis så blir det ju mer pengar över till dem själva.
Helt rätt.
Och jag tror faktiskt inte det räknas som korruption här.
Nej, det var ett gränsfall tror jag, va?
Mm. Ja, ja. Och sen är det ju positivt nu att den nuvarande militärregimen har deklarerat att de tänker arbeta hårt för att Thailand ska bli fritt från korruption inom 20 år. De har redan visat några exempel på enskilda personer som ska åtalas och det är positivt. Och likaså är man ju mån om att lagar och regler efterföljs och det är viktigt att vi som gäster här respekterar det.
Mm.
Även om vi ibland inte förstår riktigt och tycker det är mycket byråkrati här.
Nej.
Till exempel alla papper, rapporter och passkopior som ska lämnas på immigrationen.
Ja. Men en sak kan vi väl enas om, Margareta. Det verkar ju som att den här militärregeringen nu, de ställer undan rätt så gott.
De har klara ambitioner till det, ja.
Ja, mm. Och de gör mycket för att rensa upp i korruptionen.
Oh, ja.
Ja, Margareta, det blir mera önskemusik här. Vad vill vi höra nu?
Jag tycker det skulle passa bra med Ture Skogman och Penninggaloppen.
Jag ser pengar, jag ser pengar. Det är till bekymmer för en fattig och för rik. Jag ser pengar. Det är till bekymmer för en fattig och för rik.
Och gubben satt i lampans sken och räkna upp ur portmonnän. Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 21. Ja, det är visst och sant. Han var så glad åt varje slant när han räknade på nytt och på nytt och på nytt så fort han någonsin hann.
Jag ser pengar, jag ser pengar. Det är till bekymmer för en fattig och för rik.
Han drog med rullgardinerna och räknade sekinerna. Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22. Ja, han var väldigt snål. Han åt potatis, skal och kål. Han stoppade i socker och proppade i säckar och sydde ihop en nål.
Jag ser pengar, jag ser pengar. Det är till bekymmer för en fattig och för rik.
Han silvas ur hans välling blå, men pengar höll han räkning på. Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 23. Ja, det var knappt han åt. Han blev så mager som en tåt, så han kröp i springande sparbössa sin så ofta han kom åt.
Jag ser pengar, jag ser pengar. Det är till bekymmer för fattig och för rik.
Men gubben han fick hjärtslag, han en tioöring minns han försvann. Som han la i en hatt när han satte den natt, för han skulle betala resterande skatt. Så sluta gjorde livets kval, som alltid i vår jämmerdal. Med granbar och blommor och orgelmusik och präst som håller tal.
Jag ser pengar, jag ser pengar. Det är till bekymmer för en fattig och för rik. Jag ser pengar, jag ser pengar. Det är till bekymmer för en fattig och för.
Jag pratar idag med Margareta i Hua Hin, platsen där skandinaverna trivs. Hur är lokalbefolkningens engelska kunskaper där du bor, Margareta?
Ja, den är nog som på andra ställen i Thailand skulle jag tro. Det sägs att eleverna lär sig engelska i skolan, men det märks inte.
Nej.
Även yngre kan inte göra sig förstådda. Och vi hade en poolskötare som sa good morning sir till mig varje dag. Oavsett vilken tid på dagen eller att jag var kvinna.
Ja.
Jag har hört flera andra säga samma sak och jag börjar nu undra om de faktiskt lär sig det i skolan. Men de som pratar bäst är ju nog de som lärt sig via kontakter med turister. Och via jobb eller som sambo med utländsk man.
Mm.
Jag träffade en engelsman som jobbar på ett av de finare hotellen i Hua Hin. Han har hand om anställning av personal som behöver kunna prata hjälplig engelska. Och intervjuar jag då dem på anställningsintervjun. Och de får frågorna i förväg skriftligt på engelska.
Mm.
Men om han sen kastar om ordningsföljden i intervjun, då får många problem.
Ja.
Då klarar de alltså inte om han frågar var de bor istället för de hade väntat sig ja, vad de har haft för anställning tidigare. Då fixar de det.
Nej.
Och då faller de ju redan där.
Ja.
Och så det är rätt så bedrövligt med engelskkunskaperna, ja.
Det visar ju sig, Margareta, att de har lärt sig svaren eller frågorna utantill.
Ja, men visst.
Mm.
Ja.
Och därför så har de lärt sig att fråga dig eller säga det här, good morning sir. Det har de ju lärt sig, det går de aldrig ifrån.
Nej, det är svårt att få bort det igen. Jag har lite försiktigt påpekat för någon här. Att han inte behöver säga så till mig och att Nej. Det blir fel. Ja, det är svårt att sudda ut det.
Han har läst det sör, ja.
Ja, och det är en artighetsfras. Det är väl som man här, man säger kun, herr och fru och fröken, man säger ka och kapp efteråt.
Ja, visst. Ja. Mm. Det är lite annorlunda för dem.
Ja.
Margareta, pratar du lika bra thai som de pratar dålig engelska nu efter du har bott här i 11 år?
Ja, alltså min tid är inte mycket att skryta med. Men jag klarar mig i vardagssituationer när jag går och handlar och så. Mm. Och det var väl min målsättning när vi flyttade hit. Jag lärde mig ju lite thai innan vi kom och gick på kurs hemma.
Mm.
Men det är alltså en fördel att till exempel kunna höra vad thailändarna betalar när man är och handlar. Så jag vet att jag får rätt pris och ja, inte något talangpris. Och på golfbanan är alldeles utmärkt träning också. Jag pratar thai med caddisarna.
Mm.
Och de blir jätteglada och det påverkar kontakten också. De blir mer avslappnade och vi får bättre kontakt. Men thailändska är ett svårt språk för oss, precis som engelska måste vara för dem.
Ja.
Och det är många ljud som inte stämmer och vi klarar inte av dem. Och samma för dem när det gäller engelska. Och sen är det ju inte lätt att börja lära sig ett nytt språk när man är över 60. Och inte ha något skriftspråk utan bara fonetisk text att härma.
Mm.
Ibland skojar vi med thailändarna som, ja, det här med om man ska beställa white wine with ice, så heter ja, det YY with I.
Ja.
För att konsonanterna försvinner, speciellt i slutet av ordet. Och ja. Det blir lite konstigt. Men man läser det så småningom också.
Mm.
Och det finns kurser här nere i Thai. Både med individuell undervisning eller i grupp om man vill det.
Mm.
Och det är också att rekommendera. Ytterligare lite hjärngymnastik. Och det ger mycket om man kan prata lite thai.
Och sen får vi tipsa alla nyinkomna att thailändarna kan inte säga R, de säger L istället.
Ja. Mm.
Och det är lite annorlunda när man kommer hit första gången.
Mm. Mm.
Fattar man ja, vad de menar?
Nej, inte alls.
Nej.
Man lär sig så småningom.
Ja, det gör man.
Ja,
vi ska spela en sista låt av din önskemusik. Vad ska vi säga? Ska vi ta ABBA med Dancing Queen, Margareta?
Ja, det blir bra.
You are the dancing queen.
Idag så har jag pratat med Margareta i Hua Hin. Och Margareta, vad har du att säga någonting som en liten avslutning?
Ja, då vill jag säga att Gert och jag trivs jättebra i Thailand och vi har inga planer för att flytta hem till Sverige. Trots att det finns sådant som är negativt här och ställer till problem. Men kunskaper hjälper och tålamod också med allt det som inte fungerar. Byråkrati, slarviga hantverkare, krångliga regler. Och det gäller att inte tappa humöret. Fortsätta att le och vara vänlig, det gör thailändarna. Kunskaper har vi fått genom vårt arbete i Svenskföreningen i Hua Hin. Tålamod, det får man träna på.
Ja, det var dina slutord Margareta. Och då får jag tacka så mycket för den här lilla pratstunden.
Tack själv för att jag fick vara med.
Du har just hört ett nytt avsnitt av programmet Thailand idag med mig Bernt som sänder från Sisaket-provinsen i Thailand. Du kan även höra detta och alla våra andra program som finns i arkivet på hemsidan.